Välkommen till min podcast med musik från början av 1900-talet. Mest jazz från New Orleans, men också gammal swing och dansmusik. Detta är ett jubileumsprogram, podcast nummer 40. Det betyder att jag hittills spelat 240 låtar från min stora CD-samling, innehållande 400 CD-skivor. De tidiga programmen har handlat om allt möjligt, observationer från ett spännande liv. Denna podcast ska handla om indianer, nordamerikanska indianer. Varför? Jo, 2017 flög frun och jag till Newark, USA. Newark ligger lite söder om New York, i New Jersey. Där hyrde vi en bil. Vi skulle resa rakt västerut tills vi mötte Route 66 och sen följa Route 66 söder om klippiga bergen. Route 66 startade i Chicago, Illinois och slutade i Los Angeles, Kalifornien. Route 66 var en gammal resväg för immigranter som ville västerut. Från flygplatsen i Newark fortsatte vi västerut. New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois. I Illinois mötte vi på den gamla Route 66. Vidare genom Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, Nevada och slutligen Kalifornien. En spännande resa, mycket att se och uppleva. Men tanken slog mig. Väldigt lite får man veta om det ursprungsfolk, indianer, som en gång dominerade landskapet. Vems land är det man egentligen kör över? Det där tänkte jag att jag skulle försöka reda ut. Det finns ju Wikipedia, så det är lätt för vem som helst att forska. Så det tänkte jag göra i den här podcasten. Men det blir samma gamla fina musik från jazzens barndom. Och nu ska vi spela lite musik. Det blir den legendariska King Oliver Jazz Band som ska spela Riverside Blues. Thank you. problemet när man ska beskriva ursprungsfolken i Nordamerika är den språkliga förvirringen om ordens betydelse. Indian, varför kallas de indianer? Istället för ordet indian används ibland ursprungsamerikan, native american. Ordet indian har sitt ursprung i ett missförstånd. 1592 skulle Columbus segla ut för att hitta sjövägen till Indien. Han seglade västerut från Portugal och hamnade så småningom bland öarna i Centralamerika. Han trodde att han var i Indien och kallade området för Västindien. Detta i motsats till Marco Polos Ostindien. Vad var mer naturligt än att kalla folket i Västindien för indianer, Indians? På 1970-talet framförde USAs ursprungsfolk begreppet Native Americans, ursprungsamerikaner. Detta upplevdes som mer politiskt korrekt än bara indianer. Men snart upptäckte man att Native Americans också började användas av immigranter som var födda i Nordamerika. Man försökte med andra varianter. Men Amerikas ursprungsfolk fortsatte att kalla sig själva American Indians. Ordet var bättre eftersom det inte inkluderade ursprungsfolk från Alaska och Hawaii. American Indians har nu blivit den officiella benämningen i USA. Begreppet indianer som kollektiv kommer därför att användas i denna berättelse. Nästa låt spelas in av ett gäng som leds av den legendariska Kid Thomas. Han hette egentligen Thomas Valentine, föddes 1896 och hade sin storhetstid på 1940-talet och senare under revival jazzperioden på 1960-talet. Här spelar han och hans gäng Moonlight Bay. Den första nationen vars land man bestiger när man går av planet i Newark är Narragansett-folket. Vissa nutida narragazetter menar att deras namn betyder folket i de små havsuddarna och havsvikarna. Det var en av de ledande stammarna i vad som idag är New England. I slutet på 1600-talet allierade sig narragazettfolket med kolonisatörerna i New England, norr om New Jersey. Men kolonisatörernas brutalitet mot urbefolkningen chockade dem till den milda grad att de återvände hem i avsky. Ninigret var narragazettfolkets hövding vid tiden för kolonisatörernas ankomst i slutet på 1600-talet. Han hade ett barnbarn, Thomas, allmänt känd som Kung Tom. Han sålde av stora delar av narragazettfolkets mark till europeerna. Arkeologiska undersökningar visar att narragazettfolket har bott i området i 30 000 år. Deras gamla land såldes av Kung Tom för, får man anta, en spottstyver. En stor del av narragazettfolket förflyttades till området norr om New York och förenade sig med andra indiangrupper där. På 1740-talet började kolonisatörerna omskola narragazettfolket till kristendomen. Man byggde en kyrka åt dem. Men stammen behöll kontrollen och ägandet av kyrkan med omgivande 3 tunnland mark. Den enda mark den fick lov att behålla. Detta ägande var avgörande bevis på stamkontinuitet när stammen ansökte om federalt erkännande 1983. För att förstå deras ord måste man använda sig av skriftliga källor. Under 1800- och 1900-talet minskade antalet narragazetter drastiskt, men har återhämtat sig under 2000-talet. Idag finns det 4000 narragazetter i USA. Musik. Nu en låt som framförs av en av de stora under 1920-talet, Johnny Dodds. Han kallade sin orkester för Black Bottom Stompers. Här spelar de Wild Man Blues. Thank you. Vi lämnar Narragansett-folkets land bakom oss och kör västerut över gränsen till delstaten Pennsylvania. Där passerar vi två grupper av American Indians, Munsee-folket och Susquehannock-folket. Först Munsee-folket. De förvaltade ett stort område väster om dagens New York State. Norr om Munsee gränsade Mohikanerna. Munsee-folket var den grupp som först konfronterades av holländska kolonisatörer. En rik engelsk familj vid namn Penn presenterade ett förfalskat avtal med Munseerna. Därmed övergick 1737 den största delen av Munsee-folkets territorium till kolonisatören, med familjen Penn i spetsen. Avtalet benämns The Walking Treaty, det vandrande avtalet. Familjen Penn ägde på den tiden hela det territorium som idag kallades Pennsylvania. Efter avtalet tvingades Munsee-folket att flytta på sig. De flyttade västerut till Ohio där de slog sig samman med en annan grupp, Lenape-folket. Efter det vandrande avtalet vandrade Munsee-folket vidare, de flesta till Kanada. Det finns idag tre mindre grupper i Kanada och USA som behöll namnet Munsee. 120 individer bor i Kanada och 90 i USA. Munsee var det första ursprungsfolk som i New York och New Jersey-regionerna mötte europeerna på 1600-talet. Det var inget lyckat möte för dessa människor. Nästa låt är På gränsen till Örhänge. En gammal sång som gjordes populär av Bing Crosby. Men här med Red Nichols and his five pennies. Ida, sweet as apple cider. Nästa grupp vi stöter på i Pennsylvania under vår resa västerut är Susquehannock-folket. Här kommer 1600-talskolonisatören Sverige in i bilden. Det var en svensk missionär, Johannes Campanius, som 1640 beskrev Susquehannock-folket och deras språk. Det är inte så mycket känt om Susquehannock-folkets tidiga historia. Fransmännen handlade med dem under tidigt 1600-tal. Det gjorde även svenska kolonisatörer. I franska källor står att de ursprungligen kom från de stora vidderna kring Ohio och Mellanvästern. En fransk utforskare noterade redan 1615 att de bodde i stora fortifierade byar. Fortifikationen berodde på krigen med den svurna fienden, grannarna Maswameke-folket. Susquehannock-folket hade sin storhetstid i slutet på 1600-talet. Man började 1640 samarbeta med kolonisatörerna från bland annat Sverige. Sverige hade etablerat en koloni, Nya Sverige, New Sweden. De hade monopol på flintlåsgevär. Under åren därefter minskade Susquehannock-folket i antal, sannolikt på grund av olika infektionssjukdomar, smittkoppor inte minst, men också på grund av den behandling de utsattes för av de europeiska kolonisatörerna. År 1700 fanns det bara 300 kvar. Musik, nu lite Louis Armstrong. Han spelade in många hits som mer liknar ballad än jazz. Men populära var de. I've got the world on a string.
One, two. Got the world on a string, sitting on a rainbow. Got a string on my finger. What a world, what a life. I'm in love. Ooh. I got a song that I sing. I can't make the rain go. Anytime I move my finger, lucky me, can't you see? I'm in love. Life is a beautiful thing, as long as I hold a string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let her go. I've got the world in a string, sitting on a rainbow, got the string on my finger. Oh, what a world, what a world. Oh, mama, little
Vi kör vidare på vår resa mot Route 66 i Illinois. Nästa delstat är Ohio. I den norra delen av Ohio finns två grupper, Kickapoo-folket och Erie-folket. De hör till i kustområdena runt Lake Erie, en av de stora sjöarna. Det fanns ytterligare några mindre grupper i södra Ohio. Men nu ska det handla om Shawnee-folket, den största gruppen i delstaten Ohio. Det var huvudsakligen genom deras land vi körde på väg till Route 66. Shawnee-folket härstammar troligen från en 1000 år gammal arkeologisk kultur. Den var levande i området kring Ohio fram till europeernas ankomst på 1600-talet. Den eran går under namnet Fort Ancient-kulturen. På 1600- och 1700-talet fanns Shawnee-folket spridda över Pennsylvania, Ohio och Indiana. Några mindre grupper i Kentucky och Alabama. Precis som många andra ursprungsfolk i Amerika sjönk antalet markant med de sjukdomar och epidemier som spanjorerna kom med på 1500-talet. På 1800-talets början blev de tvångsförflyttade till Missouri, Kansas och Texas. Till slut tvingades de till Indian Territory som så småningom blev Oklahoma. En grupp från Shawnee-folket stack till Mexiko. Det kallas frånvarande Shawnee. Musik. Nu spelar vi en gammal låt i nyare tappning. Det är en gammal jazzstandard, men som spelades in av Bunk Johnson 1945. Swanee River. Thank you. Så har vi kommit till slutet på första delen om ursprungsfolken i Amerika, indianerna. Det var över deras land vi körde. Narragansett-folkets, Munsee-folkets, Suske-Hancock-folket, Shawnee-folkets land. Men på vägskyltarna stod det New Jersey, Pennsylvania, Ohio. Spår efter ursprungsfolken får man som bilist titta långt efter. Kanske namnet på en park, eller ett hotell, eller en havsvik, en ölsort. Det är allt. Det är som de knappast funnits. I nästa podcast kör vi vidare västerut genom Indiana. I Illinois hakar vi på Route 66 mot Missouri och Oklahoma. Vi hörs i nästa program.